En podcast från Aftonbladet.
Det känns lite märkligt där. Jag har typ glömt hur man gör, och vi får väl säga att det här är någon form av liten mjukstart. Men jag menar, nu har ju landslagsåret börjat, VM-kvalet börjat, och det kan ju inte få börja utan att FanPlus smyger igång. Och jag sitter i Reggio Calabria på Italiens tåspets, där Sverige har besegrat Italien med 1-0 i det som kanske på pappret ändå är den svåraste matchen i det här VM-kvalet, med tanke på de stegen vi har sett Italien ta. Saga, du sitter hemma i Stockholm, eller?
Det gör jag, mycket riktigt. Känner mig också lite som Bambi på hal is i det här formatet av att podda. Och det känns som att det var nästan ett år sedan jag var med i FanPlus senast. Men det var det inte riktigt, men det var innan julen i alla fall, vill jag ha det till. Nej, men det känns väldigt roligt att bara få toucha lite på landslaget och prata med dig, Anna, för det har jag ju saknat, även om vi pratar privat, men just i professionellt sammanhang så tycker jag det är väldigt kul att få starta igång. Och med tanke på att jag bara smiter in lite snabbt på Svenska Cupen, så har ju den gått igång, och det är ju liksom det första tecknet på att okej, säsongen har ju faktiskt börjat starta, och man kan börja liksom titta på spelare, och sen mitt i allt så kommer ett landslagsläger och så viktiga matcher. Då är det ju helt omöjligt att inte vilja podda om det. Så att jag är superglad att vi fick till det här idag.
Ja, jag håller helt med. Det har ju också varit så, jag menar, ja, det känns lite konstigt att liksom sitta i Italien här nere på då tåspetsen, för jag menar, det kanske inte är så många som vet exakt var Reggio Calabria ligger. Fridolina Rolfö erkände att hon behövde googla för att se vad det var de skulle. Det fanns de spelarna som inte ens brydde sig att göra det, utan bara så, är det norra eller södra Italien? I don't know. Men jag har ju precis varit i Italien i 3 veckor också, så att det är liksom så här lite mindfuck, och jag ska försöka hålla mig till fotboll nu, annars har det varit väldigt mycket skidor i min hjärna här under OS som var, så att det är den här tiden på året när hjärnan går lite i kors. Det kan vara lite svårt att hålla koll på tankarna och hit och dit, för skidsäsongen är inte heller helt över och sådär. Så, ja, men det ska vi inte prata om nu, utan det är ju fotbollsfokus, och vi ska ju fokusera på landslaget och det vi har sett. Om vi börjar liksom med matchen, startelvan, vad tänkte du när du såg vilken elva som, jag tänkte säga Tony Gustafsson, men det var ju egentligen Johan Almgren som mönstrade, eller Tony Gustafsson coachade ju absolut hela matchen. Det var väldigt roliga scener när han satt på läktaren och liksom drog upp som kragen på jackan och liksom viskade in i den, för han hade ju direktkontakt med bänken hela tiden, och det fick de ju faktiskt veta typ dagen innan, för när vi pratade med Tony Gustafsson kvällen innan så hade han ingen aning om att han skulle ha förkontakt, utan var väldigt så, jag ska hålla mig lugn, vi ska hålla oss till reglerna, da da da, och sen bara okej. Och det gjorde de ju enligt vad de har fått till sig, så att det var helt okej att sitta så tydligen. Det tycker jag är lite konstigt, när man är avstängd ska man väl inte få ha någon kontakt, men ja, tillbaka till startelvan.
Nej, men jag håller mig kvar i det påstående du precis sa, att jag tycker det är det tramsigaste någonsin. Varför kan man visa ut tränare då? Vad är syftet med det? Det här handlar ju om att någonstans, alltså då är så här, jag är jättebra för Sverige att det är just den här gången att det är så i fallet, men för mig blir det ganska larvigt. Alltså då kan han lika bra sitta där nere. Sen klart att man kan argumentera om att ja, hans närvaro på bänken och direkt beslut och sånt, det inte riktigt blir samma, men jag tycker fortfarande att det blir väldigt pajigt att liksom kunna kommunicera med sin bänk om man är utvisad. Men ja, så det var bara min korta kommentar. Jag tycker det är jättemärkligt och tramsigt. Men bra för oss i Sverige såklart.
Ja, för om vi då bara ska fylla i. Så Johan Almgren sa ju det. Att det är klart att vi, alltså man tjänar ju saker på att ha en person som sitter där uppe, som ser spelet ur ett annat perspektiv, som har den här liksom Hawkeye-blicken. Vi frågade ju då också så, ja, men kan det vara aktuellt att ni gör liknande framöver, för jag menar, det är ju Tony och sen 2 assisterande som finns, plus målvaktstränare Sofia Lundgren, att ja, men för nu var det Niklas Engnell då, den andra assisterande som satt på bänken, som hade Tony göra hela tiden. Så skulle det vara möjligt, alltså kan det rent av vara så att de kommer välja att göra tvärtom nästa gång, att skicka upp en av dem på läktaren och sådär. Hon menade ju att det där sköter vår analytiker så himla bra som sitter där uppe och har direktkontakt med bänken. Men ja, vi får väl se. Det, jag tycker också, alltså, det är ju helt meningslöst att stänga av någon om de ändå får direkt involverade i matchen.
Ja, och jag menar bara för att addera till det, alltså det är ju ganska vanligt, att, alltså inte vanligt vad jag tar i. Det finns ju de fallen, alltså ta Gareth Taylor, tidigare City-tränaren och Liverpool då. Han har ju gjort så i vissa matcher att han startar ju faktiskt på läktaren för att få den här taktiska synen på vad gör motståndaren. Och jag menar, det kan jag ju bara säga som kommenterar fotboll, att det är en jäkla skillnad vad det vi ser från den positionen än att vara på planen. Alltså jag vet ju själv i stunden när jag har varit på planen som spelare, där man tänkt så här, ja men det känns som att det är krampaktigt, jag hittar inga passningsvägar. Men tittar jag på videon i efterhand så ser jag miljontals, och videon får då motsvara mig som kommentators vid hela matchen. Så när man sitter hemma och gaggar om att matchen hit och dit och de borde ha gjort tio och så, det är klart som fan, för du ser ju hela planen. Det gör ju inte spelarna på samma sätt. Så jag menar, jag tror att tränarna får en ganska stor fördel också av att få sitta på den positionen. Så att ja, vi behöver inte fastna där, men det behöver ju inte vara otänkbart att man testar det längre fram. Och som sagt, det finns ju fall, Luis Enrique tror jag också, PSG:s tränare på här sidan, han har ju också haft den tendensen att han ibland försvinner upp. Och det, jag tror det verkligen kan vara fördelaktigt faktiskt taktiskt.
Ja, det känns verkligen.
Vi pratar om startelva.
Ja, det var ju dit vi skulle vara. Tänkte du när du såg starten? Det är bra att vi är korta och koncisa och går direkt på det vi säger. Ja. Allt är som vanligt.
Vi var med smygstart och vi ska inte vara så långa idag. Nej, men startelvan så spontant, det centrala mittfältet kändes ju väldigt givet. Sigurd Holm, måste jag säga, det är en spelare för mig, om jag bara fastnar lite där, det är en spelare som jag från början, jag minns det måste varit ett EM-kval, det var lite kris i truppen, och jag vet att Sigurd Holm fick några chanser i Malmö, de mötte Danmark, och jag kände bara, nej men det här blir inte bra. Alltså, hon är inte i närheten av att kunna ta det mittfältet. Jag tror det var Rubensson som var in och ut från skador. Och liksom jag kände att det här är så mil ifrån varandra. I kvalitet och tempo. Jag checkar upp de orden nu. För att Sigurd Holm har vuxit in till en spelare som är extremt pålitlig. Vi kommer inte se henne liksom föra matcher med bollen på fötterna och vara liksom den här spelfördelande sexan alltid. Men vi kommer se en spelare som är bra som fan på att täcka ytor. Hon är otrolig på att vinna boll. Och jag tycker att det har behövts på det centrala mittfältet i Sverige. Så där måste jag säga att hon har känts, och jag vet om att så här, både i United och här så pushar de upp henne ibland. Men det är ju för att hon har den här uppsamlande effekten. Det är fortfarande inte hon som slår den mest avgörande passningen. Ja, förutom i United där hon både gör mål och slår den här vackra svepande bollen in i boxen. Men hon har liksom framförallt det här, jag kan göra andra bättre kvaliteten. Och jag måste säga att det är en sån spelare som kanske har behövt växa in i den över tid och inte alltid varit så självklar, och det är bara hatten av till henne, för jag tror inte att det har alltid varit så roligt att vara just Sigurd Holm där alla kritiserar och alla jämför med en Rubensson. Det är helt två olika spelartyper, och jag är en av dem definitivt som inte har varit såld på henne tidigare, men jag börjar värmas upp och jag tycker att hon känns väldigt viktig för det mittfältet helt plötsligt. Med det sagt, vad svårt det måste vara att vara Rosa Kafaji och behöva ta över efter en Aslani. Aslani behöver inte vara bäst på planen. Aslani behöver inte ens kanske vara så på sin peak. Nu pratar jag inte om denna match, för det är bara generellt. Hon har så mycket erfarenhet. Rosa kommer aldrig kunna kliva in i de fötterna direkt. Hon kommer behöva växa in i det på samma sätt. Och då tror jag dynamiken i Sverige kommer vara helt förändrad. Alltså vi pratar att då kan vi inte längre förlita oss på att den liksom offensiva mittfältaren kanske är felfri i sitt pressspel. Eller felfri, okej, kanske inte Aslan är felfri, det ska jag inte säga att hon är. Men att hon kan ta bättre beslut ute på planen. Men Rosa kommer ju behöva få tid på sig att vara den här kreativa spelaren som hon är. Och då ska hon inte behöva fundera på att jag ska också bära ett lag. Och då tror jag dynamiken kommer förändras. Och jag tror att den just inkörsporten för Rosa kommer vara lite för lång för min smak. Jag hoppas jag har fel. Men det är en farhåga jag har. Det var bara med centrala mittfältet. Ska vi prata lite backlinje? För det är kanske där de stora utropstecknen var, trots allt.
Ja, och det kanske var där de stora frågetecknen var inför, med tanke på att vi har sett så här. Magdalena Eriksson och Linda Sembrant tackar för sig under hösten. Vi har en Nathalie Björn som är skadad, som liksom då skulle vara ledaren i den här backlinjen. Vi har Amanda Ilestedt som också är skadad, som inte fanns med. Och Tony Gustafsson valde ju inte att gå på alternativ med rutin och plocka in i den här backlinjen när han tog ut truppen. Jag menar, man hade kanske kunnat tänka sig att en sån som Emma Kullberg, som har varit inne i landslaget tidigare, som dessutom spelar i Italien till vardags, för han pratar ju väldigt mycket om att de matchar trupper mot motstånd och så vidare, att hon kunde vara aktuell med tanke på att hon har erfarenheten. Men han valde ju att lita på det han har gått på innan och kallade istället då in Sofia Reid från Hammarby som är ett av mittbacksalternativen i den här truppen. Och jag ska säga att när jag väl såg startelvan så blev jag förvånad. Nu är det ju så att vi har inte fått vara med på jättemånga träningar här nere, utan de har stängt ganska snabbt. Det har varit öppet första 2025 de sista dagarna. Det var bara första dagen jag kom ner som jag fick se en hel träning. Och under de här 20-25 minuterna när vi har sett det lilla, när det var då 11 mot 11 eller så här, då var det ju så att Elma Juntila Nelhage var mittback i det ena laget, Bella Andersson var mittback i det andra laget. Och vid sidan om sig så hade de Sofia Reidi eller Hanna Lundqvist. Så att jag trodde ju att man skulle gå på Elma Juntila Nelhage och Hanna Lundqvist som mittbacksalternativ utifrån det lilla. Men sen så verkade ju då som att Elma och Bella har gjort det väldigt bra på träningarna tillsammans. Det vi inte har fått se. Och det kunde man kanske utläsa på när vi frågade Kosovare Aslan idag innan matchen lite om hur hon såg på situationen i backlinjen och med orutinerat mittbackspar och så vidare. För jag menar, även om man hade satt in Hanna Lundqvist där, ja, hon har landslagsrutin, men hon har inte rutin som mittback överhuvudtaget. Där har vi inte sett henne i landslaget. Men då så sa Kossa att hon har liksom typ stått på träningarna och bara tittat så här och sett, wow, vad coolt det är att vi liksom i Sverige kan fortsätta bara att få fram såna här långa, ståtliga mittbackar. Så, och hon var väldigt imponerad över dem, hade tagit för sig på träningarna. Och svårt att inte imponeras, men jag blev förvånad när jag såg startelvan, det ska jag vilja erkänna.
Men jag kände bara mig så jäkla lycklig när jag såg det. För att jag tyckte verkligen, jag var inte en av dem som kände så här, ta in mer rutin. Utan om vi nu är i det skedet vi är i, helt uppenbart liksom en övergångsfas till att yngre spelare ska få ta platsen. Ja, det är kanske för många eller väldigt många på samma gång. För tidigare kanske det har varit någon som har smugits in och fortfarande sitter och puttrar. Men nu är vi verkligen i ett skede att vänta, vi har... Alltså, vad var det? Den äldsta åldern i backlinjen är väl 23 och det är Hanna Lundqvist. Annars är det Elma är 22, sen har du två 19-åringar som spelar bredvid varandra, för övrigt bästa vänner. Då pratar jag såklart Smilla och Bella. Och liksom att se, om vi bara fastnar lite vid deras liksom resa ihop, att man ser tårarna efter. Alltså det är som två syskon egentligen som får chansen att spela med varandra, så nära är de.
Lägga in lilla detaljen där som jag studsade till på igår när man pratade med dem efter. Som du är inne på, de har ju liksom spelat med varandra genom hela livet och känner varandra så himla himla väl. Och som du är inne på, när Bella tittar på Smilla efter och tårarna liksom allt bara släpper, hon blir så lättad, glad, allting har gått bra, det har varit en kanondebut. Det var ju faktiskt så att för lite mindre än ett år sedan så gjorde Smilla Holmberg sin A-landslagsdebut borta mot Italien i tröja nummer 13. Igår så hade Bella Andersson tröja nummer 13 och gjorde sin debut borta mot Italien. Jag tycker ändå det är något fint i den lilla detaljen.
Gåshud! Och jag såg den intervjun du gjorde med dem när de pratade om det. Och det är ju, jag älskar ju sådana sammanträffanden. Det är verkligen Sagas kopp av te liksom. Så att, väldigt fint catchat. Och menar, liksom, man vet ju någonstans själv hur det är och liksom se sina bästa vänner i ögonen när man har presterat på en väldigt hög nivå och känna liksom att en stolthet och framförallt att man är med familj på något sätt, även om det är såklart inte familj by blood, men det är det var fint att se, och jag tror också det bidrog väldigt mycket till att Bella kunde kliva in och göra den debuten hon gjorde, för att hon var hemma. Hon var trygg. Hon har också spelat väldigt mycket i Real Madrid, ska jag säga. Alltså hon fått många starter. Hon har fått liksom förtroende rätt så snabbt, även om det kanske precis i början, men ändå fått en del matcher, och jag tror liksom att de har matchat henne smart där, kommer in i ett sammanhang där. Och det måste jag säga, svensk fotboll är väldigt skickliga på just att de blir vi väldigt snabbt, trots att det är en ny grupp. Vilket inte är självklart. Det kan också bli lite som man kan förvänta sig att ska du komma in här nu 19 år och ta en startplats? Så har det aldrig varit i svenska landslaget så länge jag kan minnas tillbaka. Att, nästan tvärtom, att unga spelare blir liksom lyfta till skyarna. Förutom kanske Rosa då, som fick ganska mycket skit. Vi måste ju ändå lägga till här. För Rosa måste vara en av undantagen i att man kanske inte har skyddat till döden som man gör med vissa andra. Och det vill jag ändå ha sagt, att jag tycker att Rosa har blivit lite, inte dåligt behandlad, men lite tuffare behandlad än vissa andra unga spelare som har kommit. Och jag tror det har jättemycket att göra med hennes liksom, självförtroende som har stört vissa. Men med det sagt, i generella drag så har unga spelare blivit väldigt omhändertagna. Och det syns ju, för att de kliver in med axlarna nere och spelar sin bästa fotboll. Och jag tycker ju liksom, mitt i Bella historien så glömmer man att Juntila Nelhage har inte på något sätt fått den långa rutinen att vi ska bara förlita oss på att hon gör en dundermatch. Men det gör hon också. Hon kliver också in med lugn och stabilitet. Och jag menar, det är två spelare som precis börjar testa sina vingar i utländska klubbar. Och i Nelhages fall så är det ju Lyon. Och jag menar, det är klimat som är tuffa. Alltså vänta sig att de ska hålla den här nivån och utan att ha hjärnspöken. Det kanske de har, men det syns inte. Det är sjukt imponerande, och jag var supertrygg, måste jag säga. När man ser Bellas första tackling så är jag bara så här, nej, det är lugnt. Det är lugnt. Det var typ 2 minuter in i matchen. Jag bara så här, nej. Hon är inte nervös. Hon kör. Så det var jätteroligt att se. Det är klart att vi vet ju Sandberg skadad, vilket jag tror kommer vara den givna vänsterbacken längre fram. Så att jag tror att liksom konkurrensen på högersidan kommer vara desto högre. Men jag tror väldigt mycket på Smilla, och jag tror också att det är henne man kommer satsa på. Utifrån alla tecken som visas. Så att det ska bli kul att följa, såklart. Offensivt var väl ingen chock att säga att vi har Rytting Kanry på höger. Med tanke på att Stina Blackstenius lämnar, så på grund av familjeskäl som är rapporterat. För övrigt tillgänglig till Serbien, tillbaka. Har jag förstått det?
Ja, hon skulle landa i Italien idag, tror jag.
Så till Serbien så är det kanske en annan historia. Men då var ju Skröde, tycker jag, det givna valet. Även om IG finns tillgänglig, även om Blomqvist finns tillgänglig, så tror jag med samma typ av tema så borde ju Skröde vara det givna valet. Så det kändes inte så chockerande.
Nej, är du helt säker på att Stina hade gått före Felicia i valet hos Nia, med tanke på vad vi såg i höstas? Jag menar, det känns som att han lutade ganska mycket åt Skröder redan innan det här.
Ja, där har du en poäng. Du brukar ha många bra poänger, men det här är en poäng som är tåls att tänkas på. Som tåls att tänkas på. Om vi säger så här. Jag tyckte det blev väldigt uppenbart när Skröder startade de tidigare matcherna i Nations. Att, om vi säger så här, vad Stina tillför. Om man inte tyckte det var tydligt tidigare, så var det väldigt tydligt i de här matcherna. Och då tänker jag såklart på hur hon täcker ytor. Hon är fantastisk i pressspelet. Hon har också den fysiska närvaron som jag inte upplever att Skröder har. Skröder har ju målfarligheten. Hon har lekfullheten med boll. Hon har lite det här oväntade momentet som jag saknar med Stina. Så att jag tycker de är varandras motsatser. Så frågan är då, vad behöver man mot Serbien? Man kanske behöver en tyngre pjäs. Man kanske behöver en Stina. Så att där tror jag faktiskt Stina kommer starta, om hon är fullt liksom set to go mot Serbien. Men mot denna match, i denna matchen så har du kanske rätt, och var det kanske så övertygande med givet då på något sätt att Skröder var alternativet.
Ja, och vi kan ha med oss också i det här att Stina har ju faktiskt haft lite skadeproblem. Hon, jag frågade henne med tanke på att hon var på samlingen innan hon lämnade då av familjeskäl. Och jag pratade lite med henne och då frågade jag om hon var 100% fit for fight, redo att spela. Och då svarade hon att hon tar det dag för dag men har kunnat stegra sin träning och kunnat vara med på mycket så det går åt rätt håll. För där kan man ju jämföra då med en sån som Fridolina Rolfö som också haft sina skadeproblem och som ju inte fanns med i startelvan, satt på bänken. Och hon var ju inne på att hon också hade stegrat, men hon sa ju att hon var i full träning från 2 dagar innan match. Så att hon var ju redo att spela. Stina låter ju lite mer tveksam till hur mycket hon har i sig. Så att det är inte heller säkert att hon faktiskt har så jättemånga minuter i sig. Och då får man väl se om man väljer att starta med henne eller inte. Men...
Mm. Ja, det är en bra poäng också. Men jag tror också, det var det, apropå det du nämnde där med Rolf. Johanna Almgren sa ju inför matchen just i den frågan. Ja, men ni väljer att starta Gustava. Rolf har liksom varit lite skadad. Vad är det som, vad är status där? Och då var ju det raka svaret var att hennes stegring har inte varit en faktor i det här, utan snarare det här är, hon upprepade x antal gånger att vi har gjort en bedömning att det här är den bästa startelvan för den här matchen den här dagen. Så man kan väl konstatera att Johanna Almgren inte ville ge några ursäkter till den uppställningen de hade, och de ville inte heller trycka på att liksom Rolfa hade startat annars och så vidare. Så att det måste jag säga var ganska modigt av henne, för att jag tycker inte alltid att det har varit fallet med när man pratar med landslagsledningen att de är liksom ärliga i det. Och jag vet inte, så här, det är ju min tolkning, det kanske är oärligt. Det kanske är så att man inte vill berätta att hon hade varit en given startspelare för att någonstans liksom dra ner fasaden över hennes verkliga status. Och man kanske inte heller vill underminera Josuba. Så att jag menar, återigen, min tolkning om att de är ärliga. Jag tyckte det kändes uppfriskande i alla fall att man vågade säga det. Josuba, ja, snabbhet har hon. Hon var ju ett tydligt hot som också gjorde att jag tyckte Italien var lite smartare i andra halvlek i hur de behöll någon spelare tillbaka i backlinjen. De var inte lika frikostiga i sin... Alltså de byggde ju med en trea nästan hela tiden. I andra halvlek så började de dra ner fler spelare, vilket jag också tror är anledningen till varför Sverige tappar matchen lite där. Men helt klart att de var lite nervösa för både Josuba och Skröder. Men vilken viktig vinst ändå, trots allt, får vi landa i, Anna.
Otroligt
viktig.
Att man tar 1-0 på den. Och det, jag menar, du är inne på Skröder och Josuba där. Men det man ser väldigt tydligt i den första halvleken är ju deras samspel. Man pratar ju ofta om vilka relationer du kan få med spelare. Och framförallt om man spelar i samma klubblag och... Det var ju extremt tydligt, framförallt i förarbetet till målet. Visst, Josubas inspel till Skröder, då har Skröder hunnit lite längre, få vända om, och sen kan hon lägga den till Angeldal som sätter det där 1-0-målet som gör att Sverige vinner matchen. Men jag tycker det är härligt att se när det klickar så, när det verkligen sitter där, när man inte behöver tänka utan man bara vet, okej, hon kommer komma där, den kommer finnas där, alltså, och så bara kör dem.
Ja, och där tror jag måste också återigen liksom lyfta lite laguttagningen, för att när man får så lite tid med ett landslag så behöver du nog kanske ibland vila på de relationerna som existerar redan. Vi ska väl inte låtsas som att Nathalie Björn, Kaneryd och Angeldal inte har varit helt avgörande, att deras liksom privata relation har varit jättegynnsam för svenska landslaget totalt sett. För att det är just där Björn har ju kunnat liksom gå in med storm direkt. Rytting, Kaneryd har kunnat gå in med storm direkt. Angeldal, de har haft varandra. Och jag tror det är jätteviktigt det här. Och återigen då, Josuba, som jag anser någonstans ändå, du vet, hon är fortfarande i liksom, jag måste bevisa mig i fasen. Det är inte en given startspelare för mig i svenska landslaget. Men när hon får chansen så försöker hon med all sin kraft, allt det hon har, att visa att hon ska vara top of mind. Men det kommer väl också från att hon är supertrygg med vem hon har runt omkring sig. Och det tycker jag syns, absolut.
Det gör det verkligen. Och som sagt, alltså, det här är ju den på pappret svåraste matchen. Italien har tagit sådana kliv som de har tagit. Vi har Danmark som inte övertygade under EM i somras. Som visserligen nu då har en ny tränare, Jeglets har ju lämnat. Och de har tagit in den förra Hammarby-tränaren. På herrsidan då, Jakob Mikkelsen. De vann ju mot Serbien i matchen som de spelade nästan samtidigt som Sverige. Men nu väntar ju då Serbien borta, för Sverige har ju fått det lite tuffa upplägget på så sätt att man inleder med två bortamatcher under den här samlingen. Och det ska bli intressant att se hur man tar sig an Serbien på lördag. Hur vill du se Sverige mot ett Serbien?
Nej, men jag tycker det är så intressant när man lyssnar på spelarna att de alltid pratar om att Italien är så här fysiskt lag. Serbien kommer vara ett fysiskt lag. Italien för mig är ett tjuvknep-lag, om du förstår skillnaden, vad jag menar.
Ja, kan vi också alltså, bara gå in mig, där på för det man har sett de senaste matcherna som har stört sönder Sverige ibland. Det är ju just det här att för Sverige pratar om att vi har fysiken i vårt DNA, och så säger man att Italien också är ett fysiskt lag, men de har ju problemet med att Italien gärna förstärker, vill få med sig domaren på sin sida, och det kan vi ju säga att det fick de ju absolut inte i den här matchen, utan det var ju snarare så att Sverige kanske hade domaren lite mer med sig utan att det var jätte övervikt, men man hade ju flytet där att inte få de jobbiga avblåsningarna mot sig. Man kom under skinnet på italienskarna, för på slutet så var de riktigt irriterade. Det var härligt hetsigt där nere några gånger när Italien febrilt jagade en kvittering. För vi ska ju säga det, det var ju inte jättelångt borta några gånger. Vi hade en Jennifer Falk som totalt missbedömde en utrusning där hon fick tacka stolpen efter för att den gick i den. Sen hade vi ett annat där hon kom ut och sen får revanschera sig och som tur var är först på bollen precis innan spelaren kommer. Och jag menar, det är ändå ett läge där hon sa själv att i den situationen så tänkte hon inte på att hon levde farligt, men när hon väl kom tillbaka och han liksom andas ut så kände hon tur att domarna såg det, för det hade ju verkligen kunnat vara som så att man missar att hon är först på bollen i den där touchen och att det hade blivit straff. Och sen så har vi ju Bella Anderssons nick på mållinjen på slutet. Så att det var inte så att de saknade chanser.
Nej, och där kanske vi har inte ens berört Falk, men det här var väl inte en av hennes mest övertygande prestationer. Och jag kände väl någonstans ändå att så här, den pondusen som svenska målvakter haft tidigare, vi är fortfarande i den fasen att någon måste knipa den pondusen. Jag tycker att Falk är en fantastisk målvakt, men jag tycker inte att när hon är i landslaget att hon känns lika självklar som hon har varit i Bäck och Häcken tidigare. Alltså det känns som att det är lite självförtroende dipp i stunder. Det här är ju som sagt en tolkning från min sida, men jag känner att hon måste själv tro på det. För när hon själv tror på det så är det så övertygande. Men när hon lite så här går på vad som snackas om hon ska vara ettan eller någon annan, ja, men då tappar hon någon millimeter i sin prestation, och det tycker jag man ser i de här, ja, men en utrustning som går fel eller någon touch som springer ifrån henne. Så här, det är en fantastisk målvakt och det, jag känner mig trygg med henne, men jag skulle vilja säga att hon själv tror på det ännu mer, för att då känns det som att vi har liksom, vi kan checka av den positionen. Vi behöver inte prata så mycket mer om den, utan jag vill bara ha det klart. Men det är väl bara min personliga då. Men vad var vi?
Back
vi pratade
Serbia,
om
att de är ett fysiskt lag.
Ja, men vi har ju också ett par igenkänningar där. För vi har ju ganska många från damasvenskan som spelar i Serbien. Som har antingen har spelat eller spelar. Mot Danmark så var det ju Milivojevic som numera är i Malmö FF, tidigare Norrköping. Hon startade på centralt mittfält. Ciankovic, som vi alla vet om vid det här laget hoppas jag, tidigare Rosengård, fenomenal spelare, gick över till England och testat sina chanser där. Fick för övrigt högst betyg om man ska titta på flashscore i det serbiska laget. Det är väl så här föga förvånande, det är en fenomenal spelare fortsatt. Ivanovic, också Malmö FF-spelare, startade till vänster. Det är ett kraftpaket. Hon är extremt en mot en villig, benägen att ta an sig spelare. Petrovic, också numera en Malmö FF-spelare, men tidigare.
Är det alltså Malmö FF vi ska möta?
Ja, och då kan man ju liksom lite ifrågasätta nivån på Serbien, men jag tycker väl någonstans här, ja, Sverige har ju mött Serbien tidigare. Sverige ska vara det bättre laget, men där Sverige är just nu, där man inte kan förlita sig på det gamla gardet, utan man faktiskt är i en ombyggnad, så tror jag att den här matchen skulle potentiellt kunna bli mycket tajtare än vad vi förväntar oss på förhand. Jag tycker också det är värt att nämna att Serbien är inte bara ett fysiskt lag som kommer gå in och liksom massakera matchen. Serbien är ett tekniskt skickligt lag. Många av de här jag har räknat upp nu, som vi har känt igen från, och jag ska också säga, Mijatovic har ju tidigare varit i Häcken, så ytterligare en från damallsvenskan, jag får inte glömma henne. Men alla de här spelarna, fina med bollen, trygga med bollen, tekniskt skickliga, vill ha boll på fötterna. Så att jag ser liksom inte... Jag ser ju en väldigt fysisk match framför mig. Men man ska inte underskatta Serbien i att det bara är liksom... som sagt, destruktivt spel som väntar. Utan det finns kvalitet. Och jag tror och hoppas Sverige är väldigt väl medvetna om det. Men som sagt, du nämnde det. Danmark vann den matchen med 3-1. Det verkar som att Bredgård hade en fantastisk match och var väldigt het på det. Jag har inte sett den, så det här är bara vad jag har läst mig till. Men vi har också en Stine Sandbäck som fortsätter i mittbackslåset där. Spännande att hon har verkligen tagit resan från fronten till backplats. Det är väl lite kort om det. Men jag är väldigt spänd på uppställningen mot Serbien. Och som sagt, jag tror ändå om Stina är tillgänglig så tycker jag att hon ska starta. Det känns som att det passar bättre i den här matchen. Något annat jag vill lägga till här när vi pratar forwards, Anna.
Ja, kör.
Rebecka Blomqvist måste ju någonstans titta på sin position i det här laget och undra, when is it my turn? Och när jag säger det så tycker jag faktiskt aldrig att hon har bevisat att hon ska vara given liksom arvtagare till någon av de offensiva platserna. Det är en spelare som jag tror är jättebra för truppen, men jag känner inte när hon kommer in på matchen att jäklar i havet, här kommer in en som kommer ändra matchbilden fullständigt. Och jag tror hon har hamnat lite i det facket som Bennison har hamnat i, att varit med väldigt länge, håller väldigt hög nivå, men kanske aldrig riktigt var spelare man anförtror sig till på planen eller lägger liksom fokuset på. Och det är väl en liten... Ja, jag undrar liksom vad hennes framtid kommer vara så här, se ett skröder på något sätt börja liksom bita sig fast. Du har en Wangerheim som står och knackar på dörren. Du har fortfarande Janogy som säkert är liksom där och härjar. Du har en Anna Anvegård. Alltså, vad passar Blomqvist in? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår verkligen vad du menar, för att jag tänkte på det nu när du började gå igenom här och så. Jag menar, man valde ju att inte kalla in någon ersättare när Stina lämnade. Och det hade ju då att göra med också att man hoppades ju att hon skulle kunna komma tillbaka redan till Italien-matchen. Det fanns ett hopp om det in i det sista. Man valde att inte ersätta. Men jag menar, tittar man bara på matchen, det går inte som att man behövde ersätta henne i truppen. För att vi hade tre olika personer som spelade som nior. För utöver dem du har nämnt så bytte man ju in Evelyn EJ på slutet som då klev in som nia. Rebecka Blomqvist fick kliva ut till vänster. Fridolina Rolfe fick ta steget ner som vänsterback. Då körde vi ju faktiskt med en fembackslinje. Hanna Lundqvist tog ett steg in tillsammans med Bella Andersson och Elma Juntila Nelhage. Så att där har vi ju ett överflöd. För jag tänkte också på det när man såg den här truppen att så... Och att man inte väljer att kalla in när Stina lämnar. Det måste kännas lite hopplöst att vara en sån som Ellen Wangerheim. Nu får hon förhoppningsvis ta sina steg i England. Och kanske bevisa då att hon ska in i den här truppen. Men nej, det är ju liksom den positionen där det är absolut hårdast om konkurrensen. Just som nia och ute till vänster. Ja, där har vi ju en Josoba som Tony Gustafsson har visat att han har förtroende för. Vi har en Fridolina Rolfe som kan spela både där och som vänsterback. Så att nej, det är tajt om positionerna och det är svårt att se exakt var han vill ha. Sen är det ju bra att ha en anfallare som Blomqvist som du kan sätta på alla tre där framme och som du kan lita på som har erfarenheten. Men det är ju tydligt att hon inte är ett första val, så att vi får väl se hur länge hon får chansen om inte Tony Gustafsson känner att hon tar den när hon får chansen.
Ja, för jag tror också att det är viktigt någonstans här. Man måste alltid ha spelare i en trupp som kanske liksom är lite limmet och behöver inte alltid vara den mest liksom rubriksatta spelaren. Så det förstår jag. Men jag skulle också vilja komma till en punkt med Sverige där det är, där man verkligen toppar. Där det nästan blir lite som i Frankrike, där liksom spelarna är så hög nivå så att du knappt vet vem som ska, alltså okej. Du vet ändå vem som ska starta i Frankrike. Men förstår du vad jag menar? Ja. Liksom att liksom lägsta nivå måste vara ännu högre på bänkspelarna. Och jag känner inte riktigt att... Dels kanske jag inte tycker Blomqvist har fått chansen riktigt. Men du nämnde IJ. Det är ju en spelare som jag tror kommer vara prioriterad över Blomqvist i förlängningen också. Att man ser att det finns en större spets där kanske.
Och en liten typ av annan kvalitet Blomqvist... om du jämför med liksom Skröder. Du kan använda dem i olika typer av momentum och olika typer av... spetsegenskaper till exempel.
Exakt, och att du liksom, och det är det jag har lite mer, jag säger inte att Blomqvist är en dålig spelare, jag hoppas inte det är någon som tolkar det så, utan snarare att det blir inte tillräckligt stor förändring när hon kommer in. Och är det då för att hon får för lite tid och har fått för lite tid över sikt, som jag tycker Bennison då har lidit av, eller är det liksom helt enkelt att så här, ja, men hon har inte riktigt den andra spetsegenskapen, utan hon kanske är lite för lik en Stina i det avseendet. Ja. Vi ska inte fastna där, men det var en tanke som slog mig i alla fall när hon kom in i matchen, och har väl slått mig lite tidigare också på ett sätt. Så att, nej, men vi får verkligen vara nöjda tycker jag. Det kändes som en väldigt positiv start och ja, men jag tycker det är extremt starkt. Och jäkligt roligt att se de här spelarna. Och jag ska säga så här, jag är inte överraskad. För ibland när jag lyssnar på hur man pratar om de här spelarna så är det som att folk är överraskade att de spelar bra. Jag är inte överraskad, men jag är glad att deras högsta nivå kommer ut i rätt tillfälle. Och det tycker jag är det man måste lyfta. För att vi ska inte bli överraskade att Bella gör en tackling som sitter det första hon gör. Eller att liksom Nelhages vänsterfot sätter sig som en smäck. Det är liksom det... Det är mer att de tar sin chans. Och det är det som är så jäkla roligt. Och ja. Definitivt godkänt. Lägg väl till en liten sån. Att, tror du att när Italien utvärderar sin match. Att de säger. Shit tjej, vi är skitnöjda. Vi gjorde vårt allra allra bästa. Mer kunde vi inte ha gjort. Och Sverige var bara för bra.
100% inte. De lär vara rejält missnöjda med sin insats. Det känns som att. Jag menar framförallt i den första halvleken när Sverige hade koll på det, när Sverige gör sitt mål, när Sverige skapade lite mer chanser. För det är inte så att, jag menar de som har chanserna i den här matchen, det är ju Italien. Det är inte så att Sverige strösslar med chanser, men det behöver man inte heller göra i en VM-kvalmatch på bortaplan när man redan leder. Då gäller det att spela smart och det gör Sverige i den här matchen. Så det är inte det, men Italien, alltså de... Jag kan verkligen tänka mig att de är rejält missnöjda med den här insatsen. De hade nog sett något helt annat framför sig i den här matchen mot Sverige. Det som jag tänker på, vi sätter ju alltid betyg på spelare efter. Det är svårt att sätta individuella betyg, framförallt i en sån här match som har två så skilda halvlekare dessutom, där Sverige blir ganska bleka i den andra, där Italien lite mer identifierade här, får lite mer stopp på Josoba till exempel på vänsterkanten och så vidare. Men jag tycker ju att Bella Andersson var bäst på plan i Sverige igår, och det är otroligt imponerande i en debut när man är 19 bast, det är VM-kvalpremiär, men går ut som att liksom det finns absolut noll nerver. En som brukar vara uppe på de där betygen i Sverige, men som man inte såg så mycket av igår, det var ju Johanna Rytting Kaneryd, som jag tycker har blivit lite lidande. Förhoppningsvis så kommer väl det här spelet sätta sig mer och mer, hur Toni Gustafsson vill spela med sin höga press, med när det blir liksom man-man-markering och så vidare. Men hennes kreativitet framåt har ju inte kommit ut. Det kom inte ut igår, och jag tyckte att det kändes som att jag oftare såg henne på andra ställen än där framme. Jag minns liksom en aktion där hon var ute till vänster, det var väl då förmodligen efter en fast situation där hon vände och vred lite i början och höll på att trockla in bollen och liksom göra det som Johanna Rytting Kaneryd brukar göra. Och sen så minns man ju när hon var längst ner till vänster i eget straffområde och får bollen i huvudet, en jävla smäll. Och sen så ser jag liksom framför mig hur hon är nere som högerback och liksom får hjälpa till och städa upp. Det är inte där jag vill se Johanna Rytting Kaneryd.
Nej, jag håller med dig. Vi har ju pratat lite om detta igår också, att det här är väl den saken som blev väldigt tydligt när man har... Vi smickras ju såklart av debutanterna och de unga spelarna, men de måste också kunna kräva sina ytor defensivt på ett bättre sätt, som jag inte upplever att de gör. Jag menar, så som Italien ställer upp ofta i en 3-4-3, men de la upp det som en 3-5-2 på pappret. Men oftast hade de två tior. Och de här två tiorna, alltså rent positionsmässigt, hakade ju upp en mittback och en ytterback hela tiden. Och jag tyckte att Smilla drogs in i den fällan ganska ofta. Vilket gjorde att wingbacken på vänsterkanten, för Italiens synsätt, höll en så hög position att det enda Kanri kunde göra var att falla ner och täcka den. Och hon har säkert fått direktivet att där är din gubbe. Det är en viss man liksom ansvar som du har. Och det tycker jag vi såg i svenska spelet, även i höga pressspelet, att det var man som gällde. Och det tyckte jag att mittfältet skötte jättebra i första halvlek. Sämre i andra, vilket är en del i varför men Sverige blir lägre och de bjöd in Italien och så vidare. Men varför jag ställde den ledande frågan om du tyckte att Italien var nöjda, eller tror att de var nöjda efteråt, det var ju för att det fanns ju enormt mycket yta utanför Smilla många gånger. Där man tyckte, jag tyckte att italienskarna skulle varit bättre på att lyfta bricken och vända spelet. Det finns en sekvens där de får en frispark med sig och jag tror de filmar deras förbundskapten. Där det var liksom, det var som gata på vänsterkanten för deras sida. Hade de bara fått ut bollen där så hade Sverige varit helt utspelade. Men de lyckades liksom inte riktigt nå dit. De använde inte sitt liksom överflöd av offensiva spelare särskilt väl. Och det tror jag de är mest besvikna på. Men också så här, det kanske får vara okej då. Att Sverige inte sitter 100% i sitt positionsförsvar. Att Smilla och Bella kanske liksom lite ibland fick överleva på sina positioner. Jag menar, Smilla hamnade på efterkälken ett par gånger i försvarsspelet också. Och jag tror för hennes del så är det där utvecklingen kommer ske som mest i de här matcherna. För offensivt vet vi vad hon har. Defensivt så måste hon vara bättre på sitt positionering, tycker jag. Och också framförallt inte hamna i en mot en löpning mot eget mål. För där blir hon oftast ganska låg och börjar försvara i straffområdet. Och jag vet själv hur det är att vara ytterback i den positionen. Och jag minns jag var i USA när liksom min... Jag tyckte det var liksom det skönaste i världen var att vänta in min motståndare. Hade kanten med mig, du vet, alltså kantlinjen, sidlinjen. Och jag väntar och väntar och väntar. Och så till slut sa min coach, hon bara, men Saga, du tar för lång tid att gå upp och stöta på din spelare. Jag bara, men vadå, jag vinner ju bollen varje gång. Ja, men du vinner den på egen, alltså nästan i ditt eget straffområde. Du kan vinna den mycket tidigare. Och det kan jag tycka med Smilla ibland också. Att hon liksom... Hon skulle kunna gå tidigare och våga och lita på sin emot en defensivt mycket mer än vad hon gör. För hon är skicklig, men hon måste utsätta sig för det. Och jag tror att därför blir det också att Kanri hamnar lägre och lägre och lägre. För att hon måste täcka upp. Och sen så helt ärligt, det var väl väldigt tydligt att Tony Gustafsson hade lagt planen att Josoba skulle vara kontringsspelaren. Varenda uppspel blev ju i princip antingen till Skröder mötandes ut på Josoba eller direkt till Josoba. Så det kanske också var den viktningen som de har bestämt sig för. Men då landar vi i, vad fan hände med Rytin Kaneryd? Med hennes offensiva kvaliteter. Och jag brukar säga till dig när Sverige spelar, kan svenskorna tänka sig att göra några spelvändningar innan de spelar bollen till Kaneryd? Det har jag ju sagt i podden många gånger. Vi kan inte sätta Kaneryd som en duktig en mot en spelare i situationer där hon inte får yta att vara den duktiga emot den spelaren. Om man hela tiden går ut och passar upp bollen och hon får 2-3 mot sig. Ja, men då, alltså, hon är inte Lamine Yamal. Alltså, det är få spelare som behärskar det. Kan man få ett bättre vändningsspel? Och det är ju centrala mittfältets ansvar. Det tycker inte jag att de är tillräckligt bra på än. Så det saknar jag. Det är min enda sån, om jag ska vara negativa bettan här då. Det saknar jag fortfarande från Sverige. Jag vill se mer av det. Att de vågar hålla i bollen och framförallt att de vågar vända spelet mer så att man kan få ut mer av Kaneryd. En hjärtefråga.
Ja, den ser vi fram emot och se hur de hanterar framåt. För nu är ju VM-kvalet igång och man har fått en drömstart på det. Det är vi ju högst medvetna om. Det är härligt att det är igång. Det är härligt att man fick den här starten. För det kändes som att det var lite trögstartat i höstas. När det var mycket nytt och hit och dit. Men man ställdes mot, det ska vi ju ha med oss, väldigt tufft motstånd. Mot både Spanien och Frankrike. Det är dock den typen av motstånd man måste kunna leverera mot om man ska gå långt i mästerskapen sen. Men nu har ju Sverige tagit ett, vill ändå säga, ganska stort kliv mot Brasilien redan i den första matchen här. Det är ju också så att det här VM-kvalet är ju egentligen typ en lek på papper. För att du kan inte missa VM i det här VM-kvalet i den här gruppen. Alla fyra lagen i den här gruppen kommer att få lite som Mello en andra chans. Skulle man inte vinna gruppen, för vinnarna går direkt till VM, då finns det playoff att jobba vidare med. Så att jag menar, chansen försvinner inte ändå. Men att vinna mot Italien borta, det gör ju att Sverige har gett sig ett bra läge att ta den där första platsen och kunna sikta in sig mot Brasilien direkt. Och det hoppas vi ju. Det är dit vi vill nästa sommar. Vi vill ha ett Sverige i ett VM i Brasilien. Och kan ju säga det att Kosovare Aslani, hon har ju varit väldigt så fram och tillbaka kring framtiden i landslaget, framtiden som fotbollsspelare och så vidare. Vi på Sportbladet hade en chatt med henne här inför den här matchen där alla läsare och tittare, följare på sociala medier får chansen att ställa sina frågor till Aslani. Och då fick hon ju frågan om hon kommer spela i Brasilien. Och hon stänger inte den dörren. Hon nämnde också ett OS i Rio som liksom bland det häftigaste hon har upplevt. Att få spela fotboll i Brasilien, det minns hon med glädje. Det som hon inte tyckte var, eller tycker är lika kul, det sa hon inte nu. Men det har hon varit inne på tidigare, är att ju de som minns OS i Rio 2016 minns att Sverige åkte på stor stryk mot Brasilien i gruppspelet 5-1. Sen gick man in och bestämde sig för att vi ska bara liksom slakta motståndet. Vi ska bara ta oss vidare. Och det gjorde man på straffar mot USA, på straffar mot Brasilien. Sen förlorade man finalen mot Tyskland. Men jag har ju sagt det i podden innan också, att det är liksom ett av mina mäktigaste fotbollsminnen, att stå på Maracana när Lisa Dahlqvist och Hedvig Lindahl liksom tystar hela den arenan i straffsparksläggningen mot Brasilien. Så att jag förstår att Kosse vill tillbaka dit, att hon kan tänka sig att eventuellt kanske satsa så länge kroppen håller. Och jag menar, hon pratade ju också om hur mycket hon investerar i sin kropp, i sin återhämtning, har köpt en egen syrekammare för att liksom förbättra sin återhämtning. Hon gör allt hon kan för att liksom kroppen ska hålla, och hon har ju fått ett väldigt fint år i WSL den här säsongen, så att det skulle inte förvåna mig om hon förlänger ett år till med London City Lionesses. Hon vill få kunna sluta när hon själv känner att det är slut. Hon vill inte sluta för att kroppen säger stopp. Och just nu så känns det som att hon liksom har fått en nytändning, som att hon är lite nykär i fotbollen, som att hon tycker att det är svinkul att vara med på det här. Så att jag utesluter ju inte att vi ser henne i ett VM i Brasilien nästa sommar. För det är faktiskt inte så himla långt kvar tills dess. Om hon bara håller. Och det känns ju som att hon föryngras i den här gruppen också. Jag menar, hon hänger med alla de där som är 19 bast. Det är ju också sjukt så här att man bara tittade på startelvan igår och bara... Ja, men om vi tittar på den här och tänker tillbaka ett år. Då är det 3 av spelarna i den här startelvan som stoppar från att spela F19-EM för att det spelade samtidigt som damallsvenskan. De var inte i närheten av A-landslaget då. Sen har det gått väldigt snabbt.
Ja, verkligen. Men jag håller med dig där. Jag tycker det är hålla Aslan i den nivån hon gör, och framförallt i landslagssammanhangen, så tycker inte jag att det är något konstigt. Tvärtom, väldigt positivt för Sverige att hon fortsätter. Och jag satt och tänkte på det igår. Jag bara, vänta nu. Sa inte hon att hon skulle sluta? Eller vänta, sa hon att hon skulle fortsätta? Det har ju välats fram och tillbaka. Och jag tror att hon, det är liksom, det är nog lite day by day för henne. Mm. Men framförallt den här nyförälskelsen i fotbollen, den syns ju. Och jag tror det kanske att också hon behövde att det kommer in nya ansikten. För även hur mycket man än älskar gruppen och man tycker det, man behöver ju få lite nya influenser och stimulera hjärnkontoret. Så att jag tror att det kanske gynnar alla inblandade på något sätt. Och sen så kan man inte understryka nog att erfarenhet, det kan du bara få liksom över tid, och du kan inte heller, du kan liksom inte köpa dig till det, utan du kan köpa spelare i vanliga klubbar, men du kan inte, du måste ha några sådana i ditt lag. Däremot så är jag väldigt glad att se hur tidigt vi börjar satsa på den här föryngringen, för nu, om vi tänker ett år framåt när Sverige står i VM, och jag säger det med säkerhet för att jag är trygg med det och jag tror på det, så kommer de här spelarna ha kött på benen. Då kommer vi inte längre kunna säga, men de är så unga. Jo, de är unga fortfarande, men de har fått erfarenheten. De har varit i miljön, de har utsatt för matcherna, och de har fått det så tidigt. Då kan vi ställa krav, och vi kan förvänta oss någonting från det här laget. Just nu tycker jag bara att vi ska vara glada för att följa med på resan. För där är vi, så tidigt är det. Vi ska inte smickras av en match här nu. Men det ser bra ut, det är en bra grund. Men om ett år, alltså när vi står där i VM, ja men då förväntar vi sig att det här är ett ihopsvetsat lag. Ett lag som har landat, ett lag som är trygga med varandra, som har en startelva som är satt. Där unga spelare kan ta ansvar, och vi förväntar oss att de ska ta ansvar. Just nu kan vi inte förvänta oss någonting. Nu ska vi bara vara glada att de presterar. Så där är jag någonstans.
Ja, jag håller helt med, och det minns jag, vi kommer inte ihåg. Jag tror att det var Tony Gustafsson som pratade om det i höstas, i och med att föryngringen inleddes under hans första match där mot Spanien och Frankrike, och så här, när han till exempel gav en sån som Elma Juntilan Elhage förtroendet att starta i mittlåset tillsammans med Nathalie Björn, att man får förvänta sig att det kanske blir en toppinsats, sen kanske det blir en lite sämre, att det svajar lite mer när det är de här yngre. Exakt. Lite mer orutinerade. Men man får bara åka med, och så kommer det vara liksom. Så att jag är helt inne på det också. Det ska bli kul att se hur det här växer ihop och hur det blir ett samspelt lag, hur det blir ett sammansvetsat lag. Och jag tror ju det är viktigt att det finns några av de här erfarna stöttepelarna i laget, som till exempel en sån som Aslani, som också kan vara där och ställa krav på sina lagkamrater, både på och utanför planen, hur man beter sig, hur man är, vad man gör och så vidare. Så att det ska bli spännande att följa det här. Det blev en fin start i alla fall. Och vi skulle prata kort. Vi är uppe på 50 minuter.
Ja, men det är väl ändå lagom. Det är ju inte en timme i alla fall.
Nej, vi har inte någonting. Bara lite övertid på första halvlek. Ungefär
exakt.
Så. Men du Saga, med det så tänker jag att vi bara ska dela ut 5 plus med, och förutom då till Sveriges drömstart på det här kvalet, så tänker jag att jag vill ge det lite till, jag var tveksam när jag såg att att den här matchen skulle spelas i Reggio Calabria, som man aldrig någonsin hade hört talas om, och som spelarna inte visste var det låg, men man har ju sett tidigare att det finns i Italien tendensen att det italienska fotbollsförbundet lite så hanterar sitt damlandslag med armbågen. Man placerar det i städer, platser där det inte kommer så mycket folk, och att det faktiskt var den uppslutningen det var igår, att det stod en massa italienska supportrar, barn, tjejer och väntade på spelarbussen, att det var den uppslutningen det ändå var här igår. Det är ett steg i rätt riktning, och det tycker jag att vi ska ge 5 plus.
Kul, jättekul att höra. Håller med.
Men du, med det så säger vi väl tack för idag. Jag påminner alla som har hittat det här avsnittet nu, som lyssnar på det här, att prenumerera på podden, för att det kommer komma ett specialavsnitt inom väldigt, väldigt kort. Det kan jag hinta om redan nu. Och sen så får vi se exakt när vi är tillbaka på regelbunden basis. Det ska vi fila på och sätta. Men vi kommer tillbaka på regelbunden basis. Det är ju inte så långt kvar till damallsvenskan börjar, så att oroa er inte. We will be back. Med det så säger vi tack för nu.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.